Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Vi alla lyssnare välkomna till avsnitt 17 av podden Vi går till historien. Och som alltid med mig har jag
Ulf Gemsjö.
Ja, hur långt har vi kommit nu i historien?
Ja, det här är ju jättespännande. Man förstår ju inte riktigt den här uppståndelsen kring Game of Thrones. Det här är ju oerhört mycket mer dramatiskt och intressant att följa. Och nu ska vi se, under andra halvan av 1400-talet, ska det bli en kalvarunion eller ska de som vill ha ett ensamt, självständigt, nationellt Sverige segra? Det är ju en ständiga maktskiften mellan de som vill ha den fortsatta unionen, mellan Sverige, Danmark, Norge och de som vill ha ett eget självständigt Sverige.
Jag är lite förvånad att inte fler av de här berättelserna har filmatiserats. Eller så har de filmatiserats, bara att svenska filmer inte är så bra. Så att...
Det är väl dåligt med det. Engelsmännen är ju väldigt duktiga på att göra film och tv-serier av sin historia. Men inte här i Sverige tyvärr. Men det kanske kommer när vi nu inspirerar till detta.
Vi säljer rättigheterna.
Ja, dyrt.
Mycket dyrt.
När Sverige var ensamt, då styrde ju svenska adelsmän som kungar eller riksföreståndare. Erik av Pommern avlöstes av Bengt och Nils Oxenstierna, som avlöstes av
Karl Knutsson Bonde,
som avlöstes av Kristoffer av Bayern, som avlöstes av
Karl Knutsson Bonde,
som avlöstes av Jöns Oxenstierna och Erik Tott, som avlöstes av Kristian den förste, som avlöstes av
Karl Knutsson Bonde,
som avlöstes av Jöns Oxenstierna och Kjetil Karlsson Vasa, som avlöstes av Erik Tott, som avlöstes av
Karl Knutsson Bonde.
Ja, när Kristian den förste blivit avsatt kallar man ju tillbaka Karl Knutsson Bonde, som nu blir kung för andra gången. Men som vi berättade i förra avsnittet kom han snabbt i konflikt med de som tillsatt honom, alltså Oxenstierna och Vasa, och fick efter några höstmånader 1464 på nytt lämna landet. Jöns Bengtsson Oxenstierna, som ju också var ärkebiskop, och Kjetil Karlsson Vasa blev nu riksföreståndare. Jöns snart ensam sedan Kjetil dött i pesten. Men nu kommer ätten Tott tillbaka, de berömda Axelsönerna, 9 söner till Axel Tott. Riksföreståndaren och ärkebiskopen Jöns Bengtsson Oxenstierna avsätts och Erik Tott gör comeback som riksföreståndare. Men Erik tänker inte sitta kvar i makten. Han tolkar ämbetet riksföreståndare, som han väl bör göra det, en som har makten i väntan på en kung. Frågan är bara vem han ska välja. Kristian eller
Karl Knutsson Bonde?
Det blir
Karl Knutsson Bonde,
som ju på sitt CV har riksföreståndare en gång och kung 2 gånger. Axelsönerna hade blivit osams med Kristian och en av dem, Ivar, gifte sig med en dotter till
Karl Knutsson Bonde. Kan Karl Knutsson Bonde ha Sveriges kanske bästa CV?
Ja, det är nog svårslaget. Så nu är alltså han kung igen år 1467 efter en lång betänketid. Du kommer ihåg att vi refererade till hans det här berömda citatet när jag var herre till Fågelvik, var både mäktig och rik, alltså hans gamla gård. Men när jag var kung i Sveriges land så blev jag en fattig och arm man. Och han hade efter andra gången som kung hade han sagt att han aldrig mer skulle ställa upp. Men han har ju inte så bra erfarenheter av jobbet så att säga. Men kung för tredje gången blir han ett oslagbart rekord. Men strider pågår. Karl Knutsson gör ett försök att försonas med ärkebiskopen Jöns Bengtsson Oxenstierna då denne blivit svårt sjuk. Men Jöns han vägrar och dör. Och då har Karl Knutsson blivit av med sin värsta motståndare. Striderna fortsätter dock i flera år under resten av 1460-talet och på våren 1470 blir Karl Knutsson sjuk och vårdas på Stockholms slott. Han blir allt sämre. Frågan är nu vem som ska bli hans efterträdare. Han låter gifta sig med sin älskarinna för att parets son Karl ska bli legitim. Men pappa Karl han tror inte riktigt på den tonårige sonens möjligheter att ta över utan han låter Sten Sture som i flera år kämpat för Karl Knut som bonde och som var gift med en dotter till en av Axelsönerna Åke att ta över som riksföreståndare. Den döende kungens svärson, alltså Ivar Axelsson, han trodde själv att han skulle vara det naturliga valet, men fann sig i att den hänsynslöse maktpolitiken Sten Sture påstod att Karl Knutsson utsett honom.
Men blev hans son då lite arg, eller hur gammal är han?
Ja, han är ju i tidiga tonåren och han dribblas bort nu. Karl Knutsson bonde han dör i maj 1470, drygt 60 år gammal. Som hans hävdatecknare Olaus Petri skrev hade han som få andra upplevt både lyckohjul och världens ostadighet.
Men han dog ändå som kung.
Det gjorde han. Sten Stures ställning var till att börja med ganska så osäker eftersom unionsvännerna inte vid något tillfälle accepterat Karl Knut som bonde som kung.
Men är Christian, är han fortfarande i skuggorna eller han är död?
Nej då, han är vidare i regerande då Danmark och Norge. Men unionsvännerna, eftersom han hade vägrat acceptera Karl Knut som bonde som kung så vägrade man att acceptera hans val av riksföreståndare. Och vad beträffar Christian den första, som du nämner, han hade inte på något sätt gett upp tanken på att komma tillbaka till makten även i Sverige och återupprätta Kalmar Union. Viktigt för Sten Sture var att han skulle ha Axelsönernas stöd. Därför svek han Karl Knutssons son Karl, som han varit förmyndare åt, och höll honom utanför makten. Han dog ganska ung sen, denne son. Men genom att hans mamma upphöjdes till drottning genom giftermålet på dödsbädden kunde Karl ju sägas ha fått ett slags kronprinsstatus. Nej, Sten Sture, han gynnade istället de mäktiga Axelsönerna på olika sätt. Bönderna fick Sten Sture med sig efter ett möte i Arboga där han bjöd dem på 12 tunnor öl och det ska motsvara ungefär 3000 liter. Ja, du vet, du kanske har hört, det finns ett uttryck, det kommer efter som Arboga öl. Det uttrycket myntades efter den händelsen. Vad menas med det? Ja, vad tror du?
Det kommer efter som Arboga öl.
Ja, alltså en tolkning är ju att man efter att ha druckit upp det här goda ölet och gett Sten Sture sitt stöd, sen kanske förstått att det här var en muta och att Sten Sture bara var ute efter makten för egen del. Alltså ungefär, det kommer surt efter Arbogaölet.
Mm. Det kan också vara en riktig baksmälla.
Det var det säkert där de fick uppleva. Och då kanske kom eftertankens kranka blekhet för att tala med Hamlet. På sommaren 1471 kom så kung Christian från Danmark med en stark flotta seglande upp mot Stockholm. När han kommer fram står han läger på en ö som heter Djurgården. Flottan får lägga till vid den ö som idag heter Skeppsholmen. Sten Sture håller dock Stockholm, alltså Stockholm det är fortfarande lika med det vi idag kallar Gamla stan. Och precis som idag så har Helgeandsholmen, alltså där riksdagshuset ligger, där det fattas visa beslut.
Ja, jag tror det är tredje podden som vi nämner det skämtet. Men,
ja,
okay.
Det kan inte upprepas då många gånger. Nej. Nu kanske det går fram.
Ja, kanske.
Ja, redan på den här tiden var alltså Helgeandsholm öppnat för förhandlingar. Så här möts nu Christian och Sten Sture och de kommer överens om en vapenvila till september. Under de följande månaderna ägnar de sig sedan åt att bygga upp sina styrkor för att få så lyckosamt utgångsläge som möjligt inför det som ska bli medeltidens mest kända slag. Ja, ett av de allra viktigaste och mest betydelsefulla i den svenska historien. Ja, kanske det allra viktigaste. Sten Sture värvar trupper från Götaland och Bergslagen medan Christian rekryterar bönder från Uppland.
Som inte hade fått någon öl.
De hade inte fått någon öl. Den danske kungen flyttar sina trupper från Djurgården till dagens Norrmalm. Ja, alltså där idag Kungsträdgården, Gustav Adolfs torg, Norrmalmstorg, Birger där vi nu befinner oss, ligger. Alltså det var då ett stort obebyggt träskområde. De enda husen här, det var Klara kyrka och kloster. Uppe på Brunkbergsåsen, en rullstensås som sträckte sig i nord-sydlig riktning, alltså så här, dagens Hötorget, Sergels torg. Där lät Christian bygga befästningar i trä och han lät bygga en bro över till Blasieholmen som då var en ö för att hålla kontakt med sin flotta vid Skeppsholmen. Man kan säga att han byggde upp ett riktigt fältläger här där man även hade en handelsverksamhet med bönder i trakten, framförallt med det eftertraktade saltet.
Det är det som är nuvarande gallerian som ligger där uppe.
Där kanske man handlade salt, alldeles riktigt. Nu är det väl andra varor som är mer framträdande. Den 10 oktober inleds slaget. Sten Stures trupper anfaller från den ö som nu heter Kungsholmen. Men slås vid två tillfällen tillbaka av det danske. Men han ger inte upp och ändrar taktik. Och anfaller nu från tre håll samtidigt. Själv går han över anfaller från Klara. Nils Sture kom från norr med dalkarar och anföll från öster. Och en trupp fanns också som kom från söder under befäl av Knut Posse som var befälhavare på Stockholms slott. Och på slottsmurarna där sitter hovet, inte minst många hovdamer och hejar på de svenska med vimplar och ballonger och vad heter de här? Vendelas.
Vuvuzelas.
Ja, exakt. Ja. Förmodligen hade de det. När danskarna skulle försvara sig mot Sten Sture så anföll Nils Sture alltså från öster, från ja, Östermalm, kanske via Stureplan och föll dem i ryggen. Många danskar faller. Den ena danskvita flaggan efter den andra faller i marken. Många flyr ner för åsen för att ta sig över bron till Blasieholmen och sen vidare till flottan på Skeppsholmen. Men stockholmare i båtar förstör bjälkarna på bron och många danskar faller i vattnet och drunknar. Kung Christian som kämpade tappert, han får en kula i munnen som slår ut de flesta av hans tänder. Men lyckas komma över till Skeppsholmen och sätta sig i säkerhet för att förmodligen snabbt försöka få tag i en akut tandläkare. Betydelsen av segern på Brunkeberg kan som sagt knappast överdrivas. Vi visar nu att vi inte ska styras från Köpenhamn. Vi ingår inte längre i Kalmarunionen. Svenska adelsmän, framförallt från Uppland, Vasa och Oxenstierna, som stått på Christians sida, de går över till Sten. Och de upplandsbönder som kämpat för den danske kungen straffas hårt.
Jag kan ju säga att det var en seger för Arboga öl mot Tuborg.
Bra reklam för Arboga öl, det borde de ha med i sin reklam.
Ja, det är konstigt att de inte har.
Ett tips vi ger här nu. Och för att stärka svenskheten begränsas nu också tyskarnas inflytande. Den här gamla regeln du vet att hälften av städers råd skulle utgöras av tyskar togs bort. En tysk använder man sig dock av, nämligen konstnären Bernt Notke som får i uppdrag att skapa den berömda statyn i Storkyrkan som föreställer ju Sankt Göran i kamp mot draken för att rädda den lilla prinsessan. Och Sankt Göran symboliserar förstås...
Ja, nu är det väl Sverige och så Sten Sture.
Visst, och draken är förstås...
Ja, det är ju Danmark och Kristian.
Ja, perfekt danskt uttal där.
Tack.
Och prinsessan, ja, det ska väl vara Stockholm det. När Storkyrkan är stängd kan man förresten studera en kopia på Österlånggatan.
Mm.
Man kan säga att en nationalistisk våg sveper över landet. Sten Sture visar sig nu också vara en skicklig politiker och 1470-talet blir ett fredigt och lugnt årtionde i ett allt mer välmående rike. Sten Sture strukturerar och centraliserar styret. Ute i landet är det fogdar som bär upp skatter och är redovisningsskyldiga inför honom. Adels makt minskar. Han inför prisstopp så att folk får bättre ekonomi. Han har goda kontakter med kyrkan och får en samarbetspartner i ärkebiskopen Jakob Ulfsson. År 1477 grundas Sveriges och Nordens äldsta universitet i, det är lite svårt för dig att säga kanske, men det var faktiskt i...
Ja, jag vill ju säga Lund, men det är förmodligen Uppsala.
Så är det ju. Och historikern Erikus Olaj, en av våra föregångare, blir Sveriges första professor. Några år senare utkommer Sveriges första tryckta bok av boktryckaren Johan Snell som startat ett litet tryckeri på Gråmunkeholmen, alltså dagens Riddarholmen. Boken Dialogus Creaturarum Moralisarus är en samling moraliska fabler.
Det blir en bestseller.
Det händer mycket i Stockholm. Bakgrunden till Systembolaget hittar vi nu. Ett monopol utfärdas på brännvinsförsäljning i Stockholm och det ges till en man med det passande namnet Kort Flaskedragare.
Mm.
I historieskrivningen har Sten Sture länge fått synd...
Finns det namnet kvar? Jag måste söka på hitta.se.
Ja, jag ska slå i telefonkatalogen.
Ja, gör du det.
Sten Sture som sagt, han har ju länge fått synligen positiva omdömen, säkert under det nationalistiska och historieromantiska 1800-talet. Folk älskade gamle herr Sten. Herr Stens dagar längtade man tillbaka till. Han såg som en symbol för det fria, självständiga Sverige som gjort slut på utländskt inflytande. Men det finns också i vår tid en annan bild av riksföreståndaren som en hänsynslös maktpolitiker som gynnade enbart sig själv och utökade sin egen rikedom. Och detta med nationalism är ju en sentida företeelse. Sten Sture hade ingen känsla för det egna landet eller ens för den egna släkten eller familjen utan enbart för sig själv. Och efter det goda 1470-talet började en viss opposition växa fram i adliga och kyrkliga kretsar hos Axelssönerna och även hos ärkebiskopen Jakob Ulfsson.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
År 1481 så dör Kristian den förste och hans son Hans blir kung i Danmark och i Norge. Svenskarna hade ju inget otalt med honom och det fanns nu de som tyckte att riksföreståndarperioden skulle få ett slut. Riksföreståndare är ju, som vi sa, tänkt som en tillfällig lösning. En person som styr i väntan på en kung. Hans och Sten Sture träffas nu i Kalmar och man kommer där överens om att Hans och småningom vid lämpligt tillfälle skulle ta över kungatronen även i Sverige.
Men det här är ju, tycker jag, är ganska tydligt att det finns så många krafter som ändå vill att det ska vara en dansk kung. Och så. Alltså, det vore ju otänkbart nu. Alltså, nationalismen kan inte ha varit så stor egentligen.
Nationalismen var nog ganska obefintlig, utan det var ju andra intressen. Och de adelsätter som höll på unionen, det var ju ofta sådana som hade egendomar både i Sverige och i Skåne, Själland. Va? Så, som Tott och Trolle till exempel. Och bönderna, de kände ju ingen samhörighet med landet Sverige, utan det var den egna byn och socknen som de kände sig hemma i. Det här avtalet mellan Hans och Sten Sture, det kallas för Kalmar Recess. Och Sten Sture, han lyckas skickligt skjuta upp dess verkställighet hela 14 år. I mitten av 1490-talet räddas Sten Sture kvar vid makten genom att Hans lirar sig med den ryske storfursten av Moskva, Ivan Vasiljevich. Den här Ivan, det är den första ryske tsaren som gifter sig med en brorsdotter till den sista östromerske kejsaren i Konstantinopel och kör iväg den gyllene horden, alltså mongolerna, du vet, Genghis Khans arvtagare, som ju styrt världshistoriens största välde under ett par århundraden, omfattande stora delar av Asien och Östeuropa. Intressant är ju att Moskva efter Konstantinopels fall för turkarna, det kända årtalet 1453, kan sägas ha tagit över Konstantinopels roll. Sen de muslimska turkarna tagit över Konstantinopel blev Moskva centrum för den grekisk-ortodoxa kyrkan. Moskva kallas ju för det tredje Rom, alltså Rom, Konstantinopel, Moskva.
Mm.
Och efter den romerske, västromerske, östromerske kejsaren tog nu alltså Rysslands härskare kejsartiteln i Ryssland kallat tsar. Ivan expanderade i alla riktningar, intog Novgorod, gick in i Finland, hotade Österbotten och till och med Norrbotten i det egentliga Sverige. Hans såg nu Ivan som en bundsförvant för att störta Sten Sture från makten, och detta ledde förstås till att även de svenska adelsmän och präster som varit kritiska till Sten Sture nu slöt upp bakom honom. Ryssarna hade framgångar i norra Finland, men i söder lyckades man inte erövra de starka fästena Ulvsborg och Viborg. I det här sammanhanget tittar vi det kända uttrycket den viborgska smällen. Enligt denna historia,
som alla känner till
efter att ha lyssnat på det här avsnittet. Enligt den här historien. Så tyvärr kan det här vara en skröna. Men Viborgs befälhavare, Knut Posse, alltså han känd då från slaget på Brunkeberg, han lurade då in ryssarna, enligt denna kanske en sägen, i ett hörntorn där han i källaren samlat en mängd krut som nu tändes på, varvid en mängd ryssar sprängdes i luften och spreds över delar av sydöstra Finland. Påhittigt och kreativt.
Jag tycker det låter rimligt. Jag tror att det är...
Vi tror på det.
Ja.
Precis som vi har trott på Bråvallas slag och slaget vid Svold.
Allt.
Inga Lildråd.
Vi tror på allt.
För att möta ryssarna bestämmer sig Sten Sture nu på hösten 1495 för att själv bege sig över till Finland. Det börjar med att man tar med sig Erik den Heliges baner från Uppsala domkyrka och går i procession hela vägen ner till Stockholm. Där möter Sten Sture upp följd av adelsmän, präster, borgare, bönder och en mängd soldater. Sten Sture knäfaller vid Sankt Görans statyn i Storkyrkan. Förtroendet mellan riksföreståndare och kyrkan är nu återupprättat. Förutom de svenska soldaterna som kom från alla svenska landskap värvar Sten Sture även tyska knektar. Det är tidig vinter i november. Redan is mellan fastlandet och Åland dit Sten Sture för över sina trupper. Strax före jul går man vidare till Åbo. Men det blir inga större strider. Det är en fruktansvärt kall vinter. Skeppen fryser fast i isen. Livsmedel får föras på slädar. Många soldater hungrar och till och med fryser ihjäl. Sten Sture vågar inte vara hemifrån så länge utan återvänder hem och låter Svante Nilsson, natt och dag senare kallad Sture, hålla Finland. När det slutligen blir fred med ryssarna 1497 har oppositionen mot Sten Sture med Svante Nilsson och Jakob Ulfsson i spetsen på nytt vuxit sig stark, mycket beroende på att riksföreståndaren hänsynslöst på olika sätt roffade åt sig gårdar från adelsfamiljer. På ett rådsmöte i Stockholm blir han nu avsatt som riksföreståndare och kung Hans bjuds in att ta över. Men Sten Sture var inte den som gav upp utan strid. Han var fortfarande populär bland många bönder. Män från Dalarna marscherar söderut men blir slagna vid Rotebro. Strider pågår in i Stockholm. Det blir mycket dramatiskt och riksföreståndare med sin häst blir knuffad ner i strömmen vid Norrbro. Men hästen simmar på och lyckas ta sig upp med sin ryttare och räddar honom från att drunkna. Men det är kört för Sten Sture. Han tvingar sig upp men försonar sig nu med sina motståndare och man bestämmer att beslutet i Kalmar reses nu äntligen ska träda i kraft och kung Hans kommer upp till Stockholm för att krönas.
Ytterligare en dansk alltså. När ska det ta slut med de här danskarna?
Ja, det är ytterligare en kvar faktiskt. Mm. Det kanske mest känner. Mm. Kröningen äger rum i Storkyrkan. Sten Sture tas till nåder, bär riksäpplet, Svante Nilsson rikssvärdet och ärkebiskop Jakob Ulfsson smörjer kungen som tar emot riksregalierna sedan han avgett sin kröningsed. Ute i Europa gjorde man faktiskt tvärtom. Där smordes först kungen, sen avgav han sitt löfte. Kanske ska ordningsföljden i Sverige ses som ett tecken på kyrkans makt. Kyrkan ger sin välsignelse efter det att kungen sagt sitt kröningslöfte. En följd av att vi nu fått en kung igen var också att personen kunde adlas något som inte hade kunnat ske sedan 1460-talet. Alltså en riksföreståndare hade inte den befogenheten. Särskilt angeläget var det att bli riddare. Inte minst hustru lär varit intresserad av att männen blev riddare. För då fick hustrun en ny fin titel. Hon kunde kalla sig fru. Medan männen kallas herr. Därav gamle herr Sten. Men en intressant iakttagelse här, det är ju valet av kröningsplats. Den danske unionskungen Hans blir alltså krönt i Storkyrkan. Mitt framför Sankt Göran och draken. Som ju verkligen var en symbol, som vi sa förut, för nationalism och ja, dansk hat. Varför inte i Uppsala? Och varför hyllas han inte vid Mora stenar som hans far hade blivit och tidigare unionskungar som Kristoffer av Bayern och Erik av Pommern?
Bara strössalt i såren, eller? Kan det vara? Framför statyn?
Ja, alltså Hans hade begärt det. Men fått svaret att Uppsala efter de inbördes striderna var eldhärjat och plundrat. Och att den vita heliga stenen vid Mora äng var försvunnen, hade stulits. Mm. Här kan man på goda grunder eller kanske onda grunder ana att Sten Sture och hans anhängare hade ett finger med i spelet. Att man om de politiska förutsättningarna skulle ändras, vilket de ju verkligen gjorde vid den här tiden ofta, kunde hävda att hans kröning inte gått riktigt till som lagen och traditionen krävde. Men än så länge alltså unionen återupprättad. Kung Hans får av vissa kröniker ett svenskt namn. Han kallas Johan den andre. Johan Sverkersson har ju varit den första. Och det är förklaringen till att Gustav Vasas andre son kunde kallas Johan den tredje, du vet.
Mm.
Och hans drottning Kristina med tysk ursprung kröntes och han fick också deras 18-årige son Christian att bli erkänd som kronprins. Hans försöker styra med det klassiska söndra och härska metoden. Divide et impera. Han försöker neutralisera Sten Sture genom att ge honom stora förläningar. Hela Finland, Norrbotten och Nyköpings län bland annat.
Mm.
Men han gör också misstaget som sina föregångare att placera danska fogdar på svenska borgar. Inget bra grepp.
Nej, det är inte populärt.
Ganska snart börjar svenska adelsmän att trötta på Hans. Sten Sture förenar sig nu med Svante Nilsson som håller till på Stigeborg och andra adelsmän. Kyrkan har fått en kraftfull representant i Hemingad, domprost och senare biskop i Linköping. Han styr propagandan mot kung Hans och på ett rådsmöte i Vadstena i augusti 1501 bestämmer sig en oenig församling att man ska meddela kungen att han har förlorat deras förtroende och att Sverige på nytt ska styras av en riksföreståndare. Hans lämnar nu Stockholm och även sin drottning faktiskt Kristina där paret befunnit sig och drar ner till Danmark för att hämta trupper. Efter ett halvårs belägring av Stockholm under Sten Stures ledning kapitulerar drottningen i maj 1502 och tas till fånga. Hans som kommit upp med en flotta ber sig hem igen när han fått det här beskedet. Sten Sture är nu riksföreståndare på nytt. Striden fortsätter. Men på senhösten 1503 nås en förlikning genom Hansans förmedling och drottning Kristina befrias från sin fångenskap. Hon förs nu under ledning av Sten Sture och Hemingad till danska gränsen vid Halmstad. Men på hemvägen insjuknar den gamla Sten och dör i Jönköping.
Vem är Sten?
Sten, den gamla Sten. Han dör i Jönköping. Och Hemingad, han inser att det här kan utnyttjas av Hans anhängare och hemlighåller dödsfallet. Han sveper in liket i en packe hudar som läggs på en släde och en soldat, Lasse Birgersson.
Han klär ut sig.
Exakt. Han har vissa likheter med den döde riksförståndare och han får alltså spela hans roll. Det var känt att Sten Sture hade problem med sina ögon och därför ibland bar ögonbindel. Så Lasse får en stor ögonbindel som även döljer halva ansiktet och får ta på sig den döde riksförståndarens kläder, ringar, riddarkedja, en halskedja och låter dem färdas i en täckt släde vidare mot Stockholm. Och när de stannar och rastar så försöker man hålla undan folk att ta kontakt och säga med att riksförståndaren har blivit svårt sjuk och plågas av sin ögonsjukdom och så. Och i Gränna så skickar Hemingad ett bud till Svante Nilsson på Stegeborg där han berättar vad som hänt. På själva julafton uppsöker Gad Sten Stures hustru Ingeborg Tott och berättar att hon blivit änka.
Jag måste ändå berömma den här gaddat, snabbtänkt.
Han är det, han är det. Och nu är frågan, vad ska hända nu? Ska Hans komma tillbaka eller ska man välja ytterligare en svensk riksförståndare? Ja.
Jag tycker du ska välja den där soldaten som klädde ut sig.
Det hade varit ett djärvt val. Frågan är om du får rätt där. Svaret på den frågan, den får vi i det 18 avsnittet som vi med stor spänning ser fram emot.
Ja, men absolut. Det är spännande. Så precis som förra gången så kan vi också passa på att tipsa om att vi har en Facebook-sida, eller grupp eller sida, jag vet inte riktigt skillnaden, men som heter då, om ni söker på Vi går till historien.
Gruppsida kanske?
Ja, en gruppsida på Facebook så kommer ni in och där skriver du också inlägg, intressanta inlägg som där du kan ju förklara.
Ja, jag aktualiserar vad som har hänt dagens datum så att säga när det är spännande händelser. Och där har vi också fått en del kommentarer och fått igång lite debatt och så här, vilket är himla kul.
Ja, det är kul när det blir interaktivt och vi får kommentarer och kan svara och så där. Så gå gärna in på den sidan eller gruppsidan så kan vi höras där.
Det är absolut interaktivt, det låter som ett uttryck i tiden.
Ja, då säger vi så. Tack och hej.
Tack för den här gången. Hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.